Snabbaste vägen till upplysning är ju en fråga som, eller vad är den snabbaste vägen till upplysning, är en fråga som många av oss här sökare på den andliga vägen vill ha svaret på. Alltså, hur tar man sig på kortaste tid från punkt A till punkt B? Vad gäller upplysning, uppvaknande, moksha, teosis, henosis, nirvana, fana. Alla de här begreppen som på något sätt talar om ett uppvaknande, upplysning. Hur kommer man dit? Är det en grej? Vad ska man göra för det? Och sen andra, vad är snabbaste sättet? Finns det ju redan i traditionerna som de beskriver det här sudden awakening och gradual, så plötslig och gradvis. Inte direkt i, ja, där går det ju snabbare då. Plötsligt är såklart snabbt och gradvis är långsamt. Och då kanske många skulle föredra plötslig. Så man inte behöver vänta. Instant enlightenment. Som mikropopcorn. Eftersom att andlighet och meditation och sådant inte är ett vetenskapligt område på samma sätt som hur vi tar reda på vilken som är de mest effektiva psykoterapiformerna, så får vi svårare att svara på den frågan. Det har gjorts mängder med studier och undersökningar och sådant på meditations- eller meditationens effekter, olika typer av meditationers effekter på hjärnan, på hur vi upplever saker, välbefinnande och sådant. Men sällan, för att inte säga aldrig, nästan aldrig, så tittar vi på vilken typ av meditation som leder till som det som traditionen kallar upplysning, eftersom upplysning och den typen av andlighet och obskyra saker i många människors medvetanden är sådant man inte ens kan prata om i vetenskapliga sammanhang. Ungefär som att man skulle undersöka änglar eller spöken eller något sånt där. Det är svårt att hitta forskare eller människor vill jag betala pengar för att undersöka den frågan. Om det man ska undersöka inte ens finns då, eller tros inte finnas. Men upplysning, uppvaknande finns. Det finns det också ganska mycket belägg för. Men det är svårt att bevisa det, som vi säger, vetenskapligt objektivt på det sättet att vi kan peka på det och säga, ungefär som vi kan säga att en sten ligger där eller månen är där. På det sättet kan vi inte säga att det finns, eftersom det är någonting som händer på insidan av människor i deras egna medvetanden. Det går dock, och det är det här man ibland tittar på studier, kika på vad människor, vad de har för typer av hjärnvågor. Om man kollar med så här EEG eller om man tittar på funktionell magnetkamera, röntgen, PET-scans och sådana, och se hur människor som säger sig uppleva det här då, uppvaknande, upplysning, hur ser deras hjärnor ut, hur fungerar de? Och där finns det olika typer av korrelat som tenderar då peka på någonting i alla fall, att det är någonting med hur de beskriver sin egen upplevelse och hur deras hjärnor skiljer sig från befolkningen i övrigt. Både deras inre upplevelse och delvis hur deras hjärnaktivitet ser ut. Så exempelvis tenderar det här om hjärnområdet eller hjärn, det nätverket av hjärnregioner som man kallar för the default mode network, ha mindre aktivitet hos människor som mediterat mycket. Och för människor som säger att de ibland inte ens har en upplevelse av ett jag, så kan det vara så att the default mode network nästan har nästan ingen aktivitet alls. tyst. Och de beskriver också mycket riktigt väldigt få narrativa tankar. Väldigt få självrefererande tankar. Men det är bara någon typ av grund för ett tillstånd, eller vad vi ska kalla det för, som de här andliga traditionerna kallar för upplysning, uppvaknande. Och som det finns visst stöd för objektivt också i form av korrelat av hjärnaktivitet. Och även att människor beskriver det på olika sätt då. Eller på liknande sätt till och med. En liknande typ av beskrivning. Så vad kan vi säga då om vad är snabbaste vägen till att få den här förändringen? Ja, jag har ju nämnt meditation. Och det är någonting som är genomgående för den överlägsna majoriteten människor som säger sig uppleva det här och som har den typen av förändringar i hjärnan. De har mediterat mycket i genomsnitt. Precis som Zlatan har enklare för att lära sig fotboll, så finns det vissa människor som inte har mediterat lika mycket som andra, men ändå upplever det. Så man kan ha olika, man kallar för genetisk predisponering för det. Precis som allt annat här i livet. Men det är få som inte mediterat överhuvudtaget. Majoriteten mediterar. Sen finns det andra vägar dit. Men det är verkligen inte de snabbaste. Generellt är olika människor, om man tar Eckhart Tolle som ett exempel, är någon som hade ett andligt intresse. Men så vitt jag vet hade inte ägnat sig särskilt mycket åt meditation eller andliga praktiker. Utan han var istället mest deprimerad. Han var djupt deprimerad och ville inte leva. Och på en natt när han låg i sin säng och kände det att han inte ville leva, att han så sa han till sig själv att jag står inte ut med mig själv. Och ställde sig sedan frågan, vem är det som inte står ut med vem? Och fick därigenom ett slags uppvaknande. Det är en typ av meditation som man kan säga, vad är, som kallas för self-inquiry. Att man ställer sig frågan, vem är jag? Vem är det som tänker? Det finns i flera traditioner. Han gjorde det spontant och vid ett tillfälle. Och om någon annan testar att säga samma sak är chansen inte speciellt stor att någonting kommer hända. Men depression och olika typer av sjukdomar kan utgöra en typ av press eller psykologisk press eller sätta en press på organismen. Som oftast inte leder till någonting sådant. Men kan göra det ibland, som i Eckhart Tolles fall och i vissa andra fall också. Så det är en av vägarna, kan man säga, till ett typ av andligt uppvaknande. En annan är att bara ha tur. Så vissa människor verkar som att de har varken lidit nämnvärt eller mediterat. Eller ägnat sig åt olika typer av andliga praktiker. Men ändå så har de vaknat upp. Det traditionerna kallar för uppvaknande. Så det är lyxigt. Det är inte många av oss som har den turen. Men det händer vissa. Sen är det ju den här stora massan. Är ju de som faktiskt känner till någonting om uppvaknande och har det som något typ av mål eller en typ av strävan. Åtminstone det finns där att medvetenhet om att det är någonting som existerar. Kanske tillhör en tradition, kanske läst om det på annat sätt. Det kan vara religiöst eller sekulärt, vilket fall. Jag hörde Jordan Peterson, den här psykologiprofessorn som är ofta blåsväder, men omtyckt av många också, som sa just det här angående det här andliga uppvaknandet, eller vad traditionerna kallar för upplysning. Att han menar att det är ovedersägligt att det existerar. Det är någonting som uppenbart finns. Det de pratar om. Det var lite intressant att han sa det, tyckte jag. Ändå en så här relativt vetenskapligt sinnad människa. Och i offentligheten. Nu har han sagt många saker som människor tar mer reagerar mer på förvisso. Men det var ändå intressant, tyckte jag, att han sa det. Att han kommer till den slutsatsen på något sätt. Så på att nå det snabbt, för vi vill ju inte vänta på grejer. Vad säger traditionen om det, eller vad kan vi säga om det överhuvudtaget? Ja, som sagt så finns det ju tyvärr knappt någon forskning på det alls. Det är vad vi kallar för modern forskning, och inte konstigt att det är så, eftersom det här är någonting som det är gamla traditioner som kom långt före vi, det som vi kallar för ja, men upplysningstiden och modern vetenskap, inte minst. Så det är ingenting de följde eller undersökte, vad är det som funkar bäst, inte på ett vetenskapligt sätt som vi idag kallar för vetenskap, när det finns en, ja, men en kontrollgrupp och så finns det en försökspersoner som ska vara randomiserade och det ska vara så att det är olika betingelser. Någon får göra den meditationen, någon får göra något annat. Och en tredje grupp får göra ingenting, till exempel. Skulle kunna vara ett sånt test och de har fått slumpas till olika betingelser. I det här fallet olika meditationspraktiker och se vilken är det som fungerar bäst. Det gjorde aldrig traditionerna. Men de har såklart arbetat fram metoder som har fungerat i någon utsträckning. Det är därför de behållts i många tusen år. I vissa fall. Så de har mejslats ut olika typer av praktiker som människor i de här traditionerna använder sig av. Men olika traditioner, eller flera traditioner skulle jag säga. Jag minns när jag började meditera för 20 år sedan, tror jag. Då gick jag till några meditationscentrum eller center, och jag kommer ihåg att ett par av dem sa att det här är snabbaste vägen till upplysning, det här är bästa sättet. Jag kommer ihåg att jag undrar hur de vet det. Hur vet man det? Och det går väl att säga ganska tydligt, vi vet att de inte kan veta det, inte på det sättet som vi känner till att andra typer av objektiva sanningar eller bevisade saker. Men finns det någonting ändå? Ja, jag tog inte upp det här bara för att prata om det allmänt, utan det finns faktiskt en som heter Jeffrey Martin som har försökt titta på det här. Idag har vi förmånen att vi har tillgång till alla världens traditioner över hela världen. Det finns zen-buddhism, det finns Advaita Vedanta, det finns Kashmir, Shaivism, vi har alla de abrahamitiska religionerna och deras motsvarande mystika tradition som islam inom sufismen inom islam exempelvis. Vi har alla olika buddhistiska, som tibetansk buddhism, vi har Theravada buddhism och vi har här sen som sagt med Mahayana buddhism. Så otroligt många olika, och vi kan kunskap som tidigare var hemlig till och med finns nu till stor del också. Så vi vet vilka typer av meditationspraktiker de här olika traditionerna använder sig av. Så vad Jeffrey Martin gjorde var att han började fråga människor som han då klassificerat som uppvakna. På något sätt då, han hade lite olika kriterier för det att undersöka, men framförallt var det att de inom deras respektive community eller grupp av människor sa det. Och att de själva sa det. Så jag tror det var mer urvalsprocessen så, men de människorna åkte här runt i alla fall och intervjuade. Frågade dem hur de upplevde världen, hur de upplevde sina tankar, perception, känslor, andra människor, värderingar, allt möjligt frågade han om. Och han frågade också om vilken typ av meditationspraktik var det som hjälpte dig över till andra sidan ån till exempel, andra sidan bron. Det här som är metafor för uppvaknande då. Vad var det som fick dig att vakna upp? Han använde, eller försökte att inte använda så mycket av de här religiösa eller andligt laddade orden, utan vad han använde orden bland annat persistent non-symbolic consciousness, nej experience, persistent PNSE, persistent non-symbolic experience. Så ihållande, icke-symbolisk upplevelse. Han använde även one, alltså oneness experience. För att komma ifrån att den här laddningen, precis som ordet gud har, eller nirvana, eller upplysning för den delen. De är laddade med olika saker och det är begrepp som används och beskrivs i de olika traditionerna. Så han vill komma bort från det och göra det rent sekulärt på något sätt. Utan bagage. Och många köpte den beskrivningen, så som jag förstod det. Men det var en beskrivning av en typ av upplysning, om vi ska använda det begreppet i alla fall. Och vad de svarade på den här frågan om vad det är för meditationspraktiker vi använt oss av för att vakna upp. Och då här är ju, han gjorde djupintervjuer med, tror jag, uppemot 300 pers åtminstone. Och sen även internetenkäter och sådant med, hade tror jag över 1500 stycken där. Något sånt. Och det här är inga som är randomiserade till grupper. Och det är inga, vi har inte kontroll över betingelser och sådant. Men det här är i alla fall en typ av studie man tittar på, som är naturalistisk eller vad man ska kalla det. Där man ändå frågar de här sakerna, typ av korrelationsstudie. Och se vad är det folk uppger att de har gjort för att vakna upp. Och där såg han lite mönster. En sak han såg var att många av de här meditationspraktikerna som poppat upp i flera olika traditioner återfanns. Han kallade dem för så här gold standard praktiker. En sådan är mantra, eller mantran. Att man säger ett mantra. Det kan vara ett som i transcendental meditation, tror jag. Den brukar man ha någonting som, jag vet inte vad det är för något. Vissa i alla fall har något, ett sanskrit ord som man inte vet. Man kanske får höra vad det betyder. Men när vi säger det så betyder det ingenting för oss på svenska i alla fall. Vi kan inte sanskrit, de flesta av oss. Så är det något ord. Men det kan också vara universum älskar mig. Det är en typ av meditation eller mantra som Jeffrey Martin själv lär ut. Han ger också ut där också ut det här. Jag kan väl passa på att lägga till att det han gör är lite ifrågasatt. Jag får inte säga mycket ifrågasatt. Att det är många, just för att han gjort en business av det också. Och säljer program där människor kan gå då det snabbaste sättet att vakna upp. Det som han sammanställt från de olika traditionerna och även lite experimentell. Så att han har hållit på med det ett par år eller det är över ett decennium nu tror jag som han har haft grupper som gått. Själv skulle jag säga, vad man än tycker om honom så tycker i alla fall jag att det är intressant det han gör. Han faller mig kanske inte i smaken på alla sätt, långt ifrån, utan det är väldigt amerikanskt, väldigt säljande, men även intressant verkligen tycker jag. Och han har sammanställt väldigt mycket på ett sätt som aldrig gjorts förut, och det gör det också bara i sig intressant. Sen slutsatserna han dragit om vissa saker kanske inte jag håller med om, eller undrar lite grann om, och hur jag tror inte hans forskning så att säga är offentlig heller. Så det är en avsaknad av transparens där som sällan ett gott tecken i sådana sammanhang. Men jag som hållit på själv och läst väldigt mycket om sånt här under väldigt många år, hör ju hur han tänker och resonerar och hans kunskapsnivå och sådant, och jag bedömer det som högt. Även om han alltid hans personlighet inte är någonting som sagt som jag gillar helt enkelt. Men jag har lyssnat på mycket och lärt mig mycket också. Det har varit intressant som sagt. Och mantra är en av de här gold standard praktikerna som man har. En annan är self-inquiry. Det som jag nämnde, som Eckhart Tolle vaknade upp genom och som jag själv gjort det i massa år också. Väldigt enkelt egentligen, att man ställer sig bara frågan, exempelvis, vem är jag? Vad är det här? Vem är det som tänker? Vem är det som hör? Man behöver inte säga alla de grejerna, man kan ta en eller hur man nu känner för. Det är vanligt i zen-buddhismen, exempelvis med koaner, kan vara så. Koaner är olösliga, kan man säga, frågor. Och de kan människor meditera över i åratal, decennier till och med. Och när de bryter igenom då, som det heter, så sker en typ av, sen kan man kalla det för kensho, eller ett genomseende, se igenom, ett typ av uppvaknande eller en öppning. Så self-inquiry är en annan. En tredje, det är åt det här goenka-hållet, kan man säga. Goenka, det är enklast att beskriva som body scanning, och att man sitter och upplever sin kropp. Och det kan också vara att fokusera på ens andning och hur det känns genom näsborrarna exempelvis. Men också bara gå med medvetandet eller ens uppmärksamhet runt i sin kropp. Skanna benen, skanna knäna, armarna och bara göra det om och om igen. Den typen av body scanning är också en gold standard praktik, och det finns massvis med varianter på de här såklart. Det här var maximalt översiktligt. Så det är några. Men vad han också noterade var att det var inte någon som hjälpte alla, om man ska säga, utan det var väldigt spritt vad som hjälpte människor. Det bubblade upp de här gold standard praktikerna som många har blivit hjälpta av då. Men jag tror när han satte siffror på det så handlar det om 15-20% eller sånt där max. Det är mycket fortfarande. Men vad han kom fram till då var att det bästa som han såg det var att låta människor prova på de här olika på en ganska kort tid, på bara, alltså som hans program är då, några, det kan vara ett par månader, men kanske en praktik per vecka i princip har han i sitt program. Jag tror han kokat ner ännu mer nu. Så då kan man testa och se hur det känns med mantrapraktiker en-två veckor. Man kan byta och köra self-inquiry, man kan köra body scanning, man kan köra något som heter noting också, som också är en sån här åt gold standard-praktikerna. Noting att man noterar, kan man notera att det kommer en tanke eller en känsla eller någonting som händer i kroppen eller ljud. Och så bara noterar man de grejerna, tanke, känsla, ljud. Och det är hela praktiken. Och när vi går igenom dem och testar oss fram, då kan vi se och själva testa och se vad är det som funkar för oss? Vad är det som funkar för mig? Och även att han har ett sätt att testa det på. Alltså sätt varpå vi kan se om vi gör, om vi har en progression i vårt utövande. Och det är också ganska ovanligt att man har det på det sättet han har gjort. Sen igen, det är en empirisk fråga om det är mer effektivt. Han menar ju det, men man skulle behöva andra som tittar på det också då. Men oavsett så är det, så får alla som testar det där eller får reda på de praktikerna, som precis som du som lyssnar nu, en möjlighet att prova det här. För när man, det vanliga är om man går till en zen-klubb som jag har varit en del av, eller man går till någon kristen mystikklubb eller något annat, så får man den praktiken som de gör där. Det kanske är en, två stycken som de kör. Man får välja mellan. Men vad man får här är att tillgång till långt fler. Ett smörgåsbord, så det kanske kan vara svårt att välja, men om vi har sätt att utvärdera effekten av det, så skulle jag föredra det för att ta någonting som kanske aldrig kommer fungera för mig. För så är det för många också, att de kör samma i decennier och får inte den effekt de önskar. Och det finns olika sätt. Traditionerna förklarar det här på att det är karma som gör att det inte går och du måste leva många livstider till. Och... men ett annat sätt är också att tänka i termer av vad som passar. Jag nämnde psykoterapi tidigare, och psykoterapi vet vi idag funkar. Det är inte en one size fits all där. Precis som det inte är så med något, med kost, med partners, med arbetsplatser, med intressen. Det är svårt att hitta grej, en sak som passar alla. Så också såklart med andlighet, andliga praktiker. Så vi bör undersöka och titta på de här nya möjligheterna som nu ges oss i och med att vi har fått tillgång till alla världens traditioner och praktiker. Och det kan bli svårt då till och med att välja, som sagt. Och då tycker jag i alla fall att jag vill inte plugga hans det blir så indirekt att jag gör det nu, men jag tror att mycket går att faktiskt få reda på gratis. Jag tror bara googla och se, alltså, prata om de här grejerna. Det är egentligen bara det, att testa de här olika praktikerna och se vad som funkar. Och det menar han i alla fall är snabbaste sättet att prova sig fram och köra på det som funkar. Och när det slutar funka, byt praktik då. Testa någon annan och håll på så. Sen har han lite andra grejer som han lägger in också. Men jag tycker det är en intressant sak som vi inte haft tidigare, så vitt jag vet, i de här andra andliga traditionerna. Det är vad jag har läst och sett, så det är ofta att man ska sitta med grejer år ut och år in bara. Och igen, det är en empirisk fråga vad som faktiskt... Annan fråga är ju vad som är bäst också. Snabbast är kanske inte alltid bäst. Det är en annan fråga. Vad är bästa sättet att göra det här på? Mm. Det är i alla fall lite om vad som går, vad som är snabbast. Så vitt jag vet i alla fall. Jag kan nämna också i zen-buddhismen, då har man egentligen två beroende på tradition och sådär, då har man antingen koaner som är de här self-inquiry eller något som heter shikantaza som betyder bara sitta egentligen. Att bara sitta, det är bland de svåraste grejerna man kan göra. Men där tenderar det här svåraste, bara sitta, vara en längre väg då. Vi får plocka bort om det är bättre eller sämre, men det tar längre tid i genomsnitt. Medan koan-träningen då är mer för de som inte vill vänta, som vill köra på. Att det ska gå snabbare då. Så vad som passar oss själva är igen, vi kommer tillbaka till det här tänker jag, med intuition och våga lyssna på oss själva. Vi måste såklart ha informationen. Har vi bara två saker att välja på så är det bara det vi kan ha en intuition om att göra i princip. Här har vi möjligheten att kunna titta på många saker, många olika typer av meditationspraktiker som vi kan välja mellan. Och såklart, gör ingenting överhuvudtaget. Man behöver inte meditera om man inte vill det. Såklart. Men det verkar vara så länge inte någon sån här typ av ny så vitt jag vet så verkar de delar som påverkas mycket av det här som vi kallar för uppvaknande ligger ganska djupt inne i hjärnan och svårt att komma åt utifrån så att säga. Så den vägen verkar svår än så länge med olika typer av tekniska metoder och sånt där. Men 10-15 år till eventuellt så kanske vi kommit längre där också. Kanske man inte ens behöver meditera. Sätter man sig i någon liten box bara och trycker på en knapp. Men som det är nu så är det här, så vet jag att det bästa vi har. Titta på det som finns. Använda oss av det som finns och prova oss fram. Det är den snabbaste vägen. Och lyssna på oss själva, skulle jag säga. Det är så många jag har sett, mig själv inkluderat, som hållit fast krampaktigt vid en praktik de hållit på med. Som kanske en gång gav resultat men som sen inte gjorde det, eller som inte passar längre. Eller att man behöver göra någonting annat, kanske gå i terapi eller byta jobb eller göra andra saker i ens liv som också påverkar oss i vårt utövande. För andlighet är ju inte andlighet frånskilt något, utan det är själva, så som jag ser det, själva grunden i vår natur. Vem vi är. Vad vi identifierade med. Så för att få en förändring där eller nå framåt där, eller hur vi ska kalla det, vad vi ska kalla det, så krävs det många gånger mer än en meditationspraktik enbart. Så det är en till sak där, att vi stoppas ibland upp, inte bara på grund av att vi inte har rätt praktik, utan för att vi behöver jobba med någonting annat också parallellt, tyvärr. Om det är så att vi har trauman från barndomen, eller att vi lever ett liv där vi har typ av missbruksproblematik eller annat som vi behöver ta itu med så att säga. Annars kommer det hindra oss. Det betyder inte att vi behöver vara perfekta. Långt ifrån. Det kommer vi, vad ska man säga, det är både och hela tiden. Vi är det hela tiden. Även när vi har missbruksproblematik och trauman och lever liv som vi inte vill leva, så är vi perfekta i det också. Eller livet är precis som det är hela tiden i alla fall. Gud eller vad man nu vill tänka, sekulärt, det stora medvetandet eller avsaknad av upplevelsen av ett jag kan alla få och uppleva. I princip. Det är inget magiskt eller mystiskt med det ens. Det är till och med ganska logiskt och rationellt på många sätt. Det faktum att vi inte har ett jag. Eller att jaget vi upplever är en illusion. Det var det för idag. Tack.